en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och varmt välkomna tillbaka till Kungligt. Det är så härligt att sitta i studion igen. Tusen tack till alla er trogna lyssnare som har väntat och längtat. Och som många känner till redan så valde ju Sara Eriksson att gå vidare i mitten av december. Och därför tog vi ett lite längre juluppehåll. Vi jobbade med nylansering ett tag med podden. Och men snälla, var inte oroliga, för det mesta är sig likt. Och jag passar på att tacka Sara för 5 fantastiska år med podden. Men också det största tacket faktiskt till den här enorma mängden kärlek som ni har visat under uppehållet. Det har kommit 100-tals mejl, meddelanden på sociala medier och direkt till mig. Ni har gett förslag på personer som kan sitta i studion tillsammans med mig. Några av er har anmält er själva, till och med skickat CV. Och det värmer otroligt mycket. Men jag väntade nämligen på en alldeles speciell person har vid min sida. Och många av er som har följt mig länge känner nog igen henne. Så jag säger varmt välkommen till Maria Bjaring. Hon är min kollega och hon startade faktiskt Kungligt på Aftonbladet TV. Och det var innan podden ens var född. Och vi jobbade med Kungligt i många, många år. Maria är dessutom en av de bästa programledarna vi har. Hon har gjort 11 säsonger som programledare för Aftonbladet Morgon. Partiledardebatt har du också gjort, Maria. Berätta, vem är du?
Åh, jösses, vilken presentation. Tack snälla. Det här är ju, Jenny, förutom att det känns som att cirkeln nästan börjar bli sluten, så är det en fantastisk ära att få vara med i den här podden Kungligt. Och jag har ju faktiskt kvar den här mejlen. Alltså det vill säga att jag också ser de här mejlen som kommer till Kungligt. Och oj, vilka härliga lyssnare ni har haft i podden. Så fina mejl och skickar och undrar var i podden och så. Men nu är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaka.
Ja, du är tillbaka. Jag är här för första gången.
Vad gör du nu liksom?
Förutom jo, men podden. Efter Aftonbladet Morgon lades ner så har jag satt lite programledarlivet på paus. Och sen så blev det redaktör, producent och reporter. Men framförallt inriktat på video och tv. Så det är jätteroligt att få med podden. Och sen har jag jobbat på Sveriges Radio väldigt många år, för länge sedan. Nu låter jag ju lastgammal. Men det känns jätteroligt att vara tillbaka liksom i det här typen av samtalet igen. Och framförallt med det här ämnet och få vara med i podden Kungligt.
Men då undrar ju många såklart, vad är din relation till kungahuset och monarkier runt om i världen?
Alltså jag visste att du skulle ställa den frågan. Ja, alltså den är ju bevakande skulle man nästan kunna säga, lite på avstånd. Men jag fascineras över kungligheter. Du vet den här traditionerna, historien, lite regler, lite ganska många regler, anor. Och det är mycket som är förknippat med kungahuset och det är någonting med det som både är lite lätt överdrivet kan jag ibland tycka, men också väldigt fascinerande. Och jag har en respekt för det arbete som kungafamiljens medlemmar gör, i alla fall de flesta, utan att nämna några namn höll jag på att säga. Jag tycker att det är spännande och intressant och jag håller ett vakande öga. Så det här ska bli jättekul att få vara med på den.
Ja, men du är så varmt välkommen. Jag tycker vi drar igång på en gång faktiskt, för det har hänt sjukt mycket sedan vi sände sista gången i december. Så vi dyker ner i veckans spännande kungliga nyheter.
I Kungligt idag, Meghan Markles nya Netflix-serie anklagas för plagiat och hör hur hon tillrättavisar en gäst angående hennes efternamn. Och Madeleine och Chris är ju tillbaka i Sverige, men vad gör de egentligen om dagarna?
Och drottning Mary av Danmark dök plötsligt upp i hemliga kungliga juveler.
Vi börjar i Norge idag, för kronprinsessa Mette-Marit har ju fått ett allvarligt besked. Den 6 mars skickade norska hovet ut ett pressmeddelande där man då berättar att kronprinsessan har blivit sämre. Som många redan vet så drabbades ju Mette-Marit av den allvarliga sjukdomen lungfibros 2018 och hon har kämpat mot sjukdomen sedan dess.
Sjukdomen innebär att man får en ärrbildning mellan lungblåsorna och det kan leda till envis hosta, andfåddhet och återkommande infektioner.
Bara när du läser den här beskrivningen av symptomen så får man ju lite rysningar. Det är ju en allvarlig sjukdom. Jag har en bekant vars pappa är drabbad och det är inte att leka med. Så när det här meddelandet kom så tyckte jag verkligen att det var oroande. Och jag har ju träffat kronprinsessan efter att hon då fått sjukdomen. Hon och Håkon var till exempel här i Stockholm då i maj 2022. Då såg hon ju pigg och glad ut. Och även när man ser bilder på henne nu i dagarna så ser hon ju ändå pigg ut. Men det är ju det som är så lömskt med sådana här sjukdomar. För man ser sällan hur sjuk en människa är. Bara genom att titta på den. Det är en kronisk sjukdom. Mette-Marit kan aldrig bli helt frisk. Men hon kan ju ta medicin då som mildrar symptomen.
Men jag tänkte att det måste ändå vara ganska så allvarligt med tanke på att de så officiellt också går ut med det där meddelandet. Mm. Jag såg det här om dagen. Och det är ju inte helt riskfritt.
Nej, men det är det verkligen inte. Förra året så sjukskrevs hon just för biverkningar av en medicin. Så det är ju såklart oerhört tufft. För då är det inte bara sjukdomen som påverkar. Då är det ju saker runt omkring också. Mm. Och jag kan inte låta bli att tänka på att det såklart inte är optimalt för henne att leva under sån stress och press som hon har gjort det här sista året. Och mycket då på grund av att hennes äldsta son, Marius Borg Höjby, som hon fick ju honom i en relation innan hon träffade Håkon. Han har ju anklagats för misshandel och våldtäkt.
Mm. Och det har ju säkert många av er lyssnare koll på. För det här har ni också pratat ju i podden Kungligt om tidigare vid flertalet tillfällen. Men för de som kanske inte har hört det, kan du berätta lite mer om vad som hände med Marius och vad som liksom hela huvudhistorien har varit?
Ja, det är ju det är invecklat och det är komplicerat. Men i stora drag så Marius han misshandlade sin dåvarande flickvän. Det var den 4 augusti förra året. Han förstörde hennes lägenhet. Han hotade henne. Men det här erkände faktiskt i ett uttalande efteråt. Och han berättade då att han har ett missbruk av alkohol och droger. Och så sa han även att han har flera psykiska diagnoser som han då har kämpat med sedan han var liten. Så det är väl liksom det var väl starten på det hela.
Och det slutade ju inte med den här misshandeln, eller hur?
Nej, efter ett tag då så var det två av hans före detta flickvänner som då gick ut och berättade att även de blivit misshandlade i relation då med honom. Och han är också misstänkt för våld i nära relation som man kallar det då i Norge när det gäller då Juliane Snäckestad och Nora Haukland. Och Marius och Juliane, de var ihop i, jag tror, 4 eller 5 år och var även sambos och ägde ett hus tillsammans.
Det är ganska länge ändå.
Ja, det är det. Och det framkom även då att han dödshotat en man på Instagram och att han då är misstänkt för våldtäkt i flera fall. Och de övergreppen ska han ha filmat. Polisen har då hittat videomaterial i Marius telefon kring detta.
Är kungafamiljen inblandad på något sätt? Liksom, vad säger hovet?
Ja, det får man nog ändå säga att de är på ett sätt. Det är ju så att Marius han bor i ett hus, ett stenkast från Kungliga Skaugum då, där hans mamma Mette-Marit och kronprins Håkon bor. Det värsta är väl också att han umgås ju med några av Oslos mest kriminella personer. Och många av dem har han bjudit hem då på fester på Skaugum. Och i de här kretsarna som man talat om Skaugum Festivals. Och det är alltså Marius partyn då.
Mm.
Och många av er har nog sett det, ni som lyssnar, att, men det finns ju en film på sociala medier där en person åker runt på en Segway inne i Mette-Marit och Håkons privata kök och sen i deras vardagsrum och han filmar då samtidigt. Och det här är ju inte bra, det är också en säkerhetsrisk att de här människorna rör sig i de här byggnaderna. Jag har också sett bilder på Marius när han poserar med en pistol. Tyska tidningar har varit väldigt flitiga med att publicera sådana bilder, helt enkelt.
Mm.
Och du frågar ju om hovet också.
Ja, precis.
De har ju inte kommenterat.
För det är ju inte alltså detta är ju väldigt allvarlig situation på alla dess sätt och alla dess bemärkelser och så. Men man tänker ju ändå att det inte är en helt vanlig situation för ett kungligt hov.
Nej, verkligen inte. Och svårt att hantera såklart. Men hovet har ju haft den här taktiken att de har vägrat kommentera. med hänvisning då till att Marius är inte en del av kungahuset. Han är en del av kungafamiljen. Men i och med att han inte är en del av den här officiella delen av det kungliga verksamheten då, så säger de ingenting. De behöver inte säga någonting. Mette Marit har inte sagt någonting. Håkon tycker jag ändå har försökt att ge svar på vissa frågor. Han har inte gått in på detaljer, men han har ändå visat liksom en välvilja mot medierna att vilja ha en kommunikation. Och allt det här har ju såklart retat upp många som anser då att kungahuset ska inte tiga ihjäl de här händelserna.
Mm. Men jag noterade faktiskt att kronprins Håkon kommenterade Marius under ett officiellt besök på Jamaica. Det var väl egentligen första gången som han pratade lite mer om då det här på något vis. Något av det första han nämnde framför mikrofonerna var idag tänker vi alla på de drabbade. Var det en strategi, tror du?
Ja, det var det säkerligen. Sen är jag övertygad om att Håkon och Mette-Marit dagligen tänker på offren. Det här finns ju i deras vardag och verklighet hela tiden. Vi vet också att Mette-Marit har ju ringt upp en av kvinnorna efter händelsen. Men det är klart att det är en strategi att säga det offentligt. Det är det ju.
Mm. För oss i familjen har detta varit ett år då vi verkligen blev satt på pröva. Ett år då vi har blivit ännu mer bevisst på vad som betyder något här i livet. I kärnan av det att vara människa ligger det att ingen av oss är spart för smärta och motgång. Någon rammas hårdare än andra. Men dessvärre slipper ingen undan och upplever vonda ting i livet.
Kung Harald säger att 2024 var ett år då hela kungafamiljen blev satt på prov och då blev de övertygade om vad som betyder någonting i livet. Han säger även att ingen människa är förskonad från smärta och motgång och att några drabbas hårdare än andra, men ingen slipper undan svåra saker i livet och att man måste hitta ett sätt att stå ut och komma vidare.
Ja, jag reagerade när jag hörde kungen då i det här nyårstalet. Det har varit väldiga diskussioner kring, kommer han att ens nämna detta? Kommer han bara att blunda för det? Jag hade hoppats på att han skulle säga någonting och han gjorde det på ett väldigt snyggt sätt, måste jag säga. Det är klart att det här handlar om Marius. Och lite grann är det så länge kungen inte säger någonting så kan han stå också en bit ifrån kritiken som riktats mot kungahuset i den här händelsen. Nu har han nämnt det och lite grann öppnat en dörr. Men i och med att han gjorde det så snyggt och pratade om det i så fina ordalag så han fick mest lovord.
Men tycker du att det var liksom bra eller dåligt att han nämnde det?
Jag tycker det är bra. Jag har ju haft den här diskussionen med kollegor på många sätt ända sedan det här med Marius startade. Jag tycker ju att det är farligare för kungahuset att inte... Att försöka tiga ihjäl det. Den här gamla taktiken som drottning Elisabeth hade, never complain, never explain, funkar inte riktigt idag. Vi lever i ett annat mediesamhälle. Vi lever i en annan tid där historier på Instagram och TikTok snurrar 18 varv runt jorden. Och det liksom blir ett nytt medielandskap för alla offentliga personer, men framförallt kungahuset i tider av kris att hantera det på ett annat sätt än att bara vara tysta.
Mm. En sak som jag tänkte på häromdagen, Jenny, vi spelar ju in det här idag såklart, för vi sitter ju här nu och då är det onsdag 12 mars. Och för några dagar sedan, då var det ju den här damernas 5 mil i längdskidsåknings-VM i Trondheim. Och det blev ju en sån här otroligt härlig uppgörelse mellan Sverige och Norge.
Kollar du på det?
Absolut! Och sen då när Ebba Andersson, tror hon heter Ebba, hon trillade ju. Och det var ju 2 svenskor och 2 norskor. Det skulle bli en sportuppgörelse. Och sen, de ledde ju svenskarna och Frida Karlsson var ju fantastisk som ledde och drog och bla, det här kan jag ju spåra ur mig. Men så trillade ju Ebba när det inte var så många 100 meter kvar. Det var helt hemskt och då hade hon ju åkt över 2,5 timmar. Så att, klart jag kollade, det gjorde vi. Vi skrek i soffan. Men i alla fall, det som jag tänkte på som relaterat till då kungligt, det var ju att på läktaren, tv-producenterna gillade ju klippa in mycket bilder från läktaren. För där stod ju då Daniel Victoria med familj. både Estelle och de var ju med, och liksom familj, deras familjer och så. Och Mette, Marit och Hakon. Och det har ju sagts, och är det säkert så, att de är ganska goda vänner, de här familjerna då. Men då tänkte jag på det här som vi precis har pratat om med Marius och hela den situationen. Tror du att Victoria och Mette Marit pratar om det här, om det som har hänt? För det skulle ju också bli väldigt konstigt om man så här, låtsas som att det inte pågår något, eller att, att man inte nämner det.
Ja, men det tror jag absolut. De kanske inte pratar så mycket om det just uppe på läktaren vid det här tillfället. Då hade de ju annat fokus. Mm. Men det är ju så. Mette Marit, Victoria, Håkon och Daniel, de är mycket nära vänner. Och kungliga kollegor. Men Victoria, hon har beskrivit Håkon som sin bror. Och Mette Marit är en av hennes närmsta vänner. Så att jag är övertygad om att hon har ju försökt stötta så mycket hon har kunnat i det här.
Hur tänker du att ett sånt samtal kan se ut? Är det som att Victoria ger henne några råd, eller är det mer så att hon får prata ut? För de har ju också, de båda har ju, befinner sig ju i en situation, alltså de är kungligheter och de kan ju inte prata med vem som helst kanske och hur som helst och så, men de kanske kan prata lite mer fritt med varandra. Vad tror du att de pratar om?
Jag tror nog, för jag vet att de har mycket telefonkontakt. De träffas ju ofta, men de har också fullspäckade scheman, så att det är klart det är mycket telefonkontakt och sådär. På det viset, jag känner kronprinsessan Victoria. Och jag känner henne inte privat, ska jag säga, utan jag känner henne i jobbet. Men det är ändå sen,
men det är ju väldigt
22
många
år tillbaka.
Ja, precis. Ja.
Hon är ju väldigt fin i det här sättet att möta människor. Hennes kompisar har beskrivit henne som oerhört lojal, så att jag kan bara tänka mig att hon erbjuder sitt stöd. Det är omöjligt att komma med råd i en sån här situation, för kungafamiljen har inte varit i en sån här situation någonsin tidigare. Det är ju så grova brott, våldtäkt och misshandel och så vidare. Då får man gå många, kanske 100 år tillbaka i tiden för att hitta något liknande. Men jag tror att Victoria bara försöker att vara där för henne. Och man ser ju också då när de står där på läktaren att det är så mycket värme mellan dem. Alltså, det verkar vara både jubel och skratt, och att de retar varandra lite grann också.
Lite beroende på vem som ledde loppet, kan jag säga.
Ja, men precis. Ja. Det finns en så gullig bild på Mette Marit när hon också står och kramar om lille prins Oscar. Hon är ju gudmor till Oscar, så det finns ett särskilt band där också.
Förstår. Men det här med Marius, nu blandar vi lite liksom skratt och leende på läpparna kring då, 5 milen och den grejen, men i den andra liksom koppen eller vågskålen så har vi då det här med Marius och det som har framkommit. Det är ju allvarliga anklagelser mot honom, bland annat våldtäkt som du nämnde, och det är då anklagelser. Men han har ju då erkänt misshandel, mordhot, och han har förstört sin ex-flicksväns lägenhet. Kommer det bli en rättegång här nu framöver?
Jo, men det blir det troligtvis. Jag får många frågor ifall, kan det vara så att Mette Marit kommer behöva vittna? Nej. I Norge så ser det lite annorlunda ut jämfört med Sverige. I Sverige är det bara vår kung som har åtalsimmunitet. I Norge färgar kung Haralds åtalsimmunitet även av sig på resten i familjen. Bara han kan bestämma ifall hon ska vara i en rättegång, helt enkelt.
Ni är nog få, ni som är kungligt intresserade, som har missat att Meghan har haft premiär på en ny serie på Netflix. Men innan vi pratar mer om innehållet, vilket har skapat en hel del reaktioner, så fick ju serien, som den då heter, With Love Meghan, den fick ju kritik innan den ens började sändas. Meghan Markle anklagas bland annat för plagiat av ett helt annat program. Att hon hade då efterrapat Pamela Andersons program Cooking with Love. Du har ju sett båda programmen igen. Hur mycket skulle du säga att det stämmer? Hur lika är programmen?
De är lika. Först när jag såg dem parallellt och jag trodde först att står de i samma kök?
Först när du sa att du såg dem parallellt så tänkte jag att du hade två skärmar.
Nej, det hade varit för jobbigt.
Nej, ja,
men
varit
jag såg Megans först och sen kollade jag lite på Pamelas. Men båda står vid en köksö i ett vitt stort amerikanskt kök. De lagar mat tillsammans med goda vänner. I Pamelas fall så tror jag att hon bjuder in lite kända kockar, men som hon då är kompis med. Och så plockar de bär och grönsaker i sina trädgårdar. De visar upp inredning. De är extremt lika. Frågan är, vilken kom först? Det är omöjligt att svara på. Men jag trodde först att det var typ samma serie.
Men jag funderar på så här, Meghan. vad ska man säga om henne? Det har ju varit lite stormigt kring henne, och både upp och ner och fram och tillbaka. Men varför gör hon det här programmet? Är det liksom pengar, eller är det ett försök att visa sig själv, eller försök att hålla en fasad att hon är genuint intresserad av att framställa som en driftig, smått överambitiös familjemor? För hon fixar ju såna här små söta påsar till barnen, och bara det här hon beskriver, hon gör frukost varje morgon till sina barn, för i alla fall mig som mamma blir alldeles svettig. Och sen så saftar hon sylt och står i. Vad tänker du? För samtidigt så säger de i sig, och det har de sagt vid flertalet tillfällen de senaste åren, att de vill bli lite lämnade i fred. Men det här är ju samtidigt den andra Netflix-produktionen som de då gör runt om sig själva. Nu ska vi säga att hennes man figurerar ju inte så mycket i det här programmet, men det är ju ändå så att säga de två tillsammans och deras liv.
Mm. Det här tror jag är ett prestigeprogram för Meghan, och mycket av det du sa där, att hur hon vill framstå, tror jag är jätteviktigt för henne. Det är ju så att det är ju en tv-serie som skulle kunnat bli, eller kan bli, en succé då, där Meghan inte kastar skit på kungafamiljen. För den här tidigare produktionen de gjorde för Netflix, som var mer en dokumentär om tiden när de lämnade kungahuset, den hade mycket fokus på kungafamiljen såklart. Men jag tror att det är viktigt för henne att visa att hon kan stå på egna ben, vara någon utan det här kungliga bagaget och vara framgångsrik i egen person. Så är det ju så att allting som Meghan gör framkallar kritik. En del är befogad, kan jag tycka. Och det är ju många som anser att dess projekt inte har blivit så bra. De hade ju ett kontrakt med Spotify som då sägs ha varit värt hundratals miljoner kronor. Spotify avslutade det i förtid. Och deras podcastchef, han var ju helt öppen med att han tyckte att Harry och Meghan var lata, inte kunde leverera.
Oj!
Och han sa ju till och med, det var ju i en av Spotifys poddar, så sa han, att han då tyckte att de var usla bedragare, och att han hellre hade velat gjort en serie om det ämnet då.
Lata och usla bedragare, det var inte nådigt. Men för er som då inte har sett programmet, nu nämnde jag ju lite om innehållet, men om du får beskriva den, hur tycker du att programmet är?
Jo, men det är ju vackert. När Netflix spänner musklerna, då blir det en snygg produktion, och det är det här verkligen. Men det är oerhört perfekt. Om det är som du sa, liksom, Meghan, hon visar hur hon arrangerar mat vackert. Hon lagar mat tillsammans med en vän. Hon visar hur man skapar trivsel i hemmet på olika sätt. Men det är ju väldigt simpla saker. Och det är väl det hon har fått kritik för. Du nämnde ju det här med barnens frukost.
Alltså, kan vi inte bara säga som det är? Hon droppar några sådana här blomblad på
yoghurten.
Ja. Och det här badsaltet, det var ju extraordinärt, det måste jag ändå säga. Jag hade inte ens kommit på tanken.
Hon gjorde eget badsalt med någon doft och la in på sig, för hon skulle ha övernattande gäster. Och då tänkte hon, ifall de tar ett bad så ska de få badsalt. Men något som har varit superprovocerande för tittarna, det är just det här att hon arrangerade frukter på ett fruktfat.
Just det.
Efter färg i formen av en regnbåge.
Just det.
Som att det skulle vara, det var för barnens skull, men att det skulle vara nytänkande och fantastiskt och sådär. Hon har blivit sågad för det, det kan man säga. Mm.
Samtidigt så tänker jag vet inte om jag är ute på djupt vatten här, Jenny. Ibland du hamnar jag där, då får du rädda mig. Men att man kanske inte riktigt kan bedöma den här programmet och dess innehåll och Meghan Markle och allting hon gör utifrån någon slags svenska kulturella ögon. För det finns ju väldigt många amerikanska tv-program där det är så där ytligt så att man nästan svimmar. Och ändå tittar ju folk på det här. Ska vi inte se det här lite som en, jag vet inte, amerikansk överklasskontext på något sätt, här drömmen om det där fantastiska livet, vad man nu än tycker om det på något vis.
Mm. Jo, det är klart man måste ha på sig de glasögonen också. Jag har lite svårt att se vem som är målgruppen. Okej, rika hemmafruar med miljarder på banken, absolut.
Och massor med tid,
ja.
Så de kan strö blomblad.
På barnens yoghurt. Men kanske också, ja, vill man se det som ren inspiration och man gillar Meghan Markle, ja, titta på serien. Men om du tror som tittare att du ska få avslöjanden om hennes privatliv eller se någonting personligt, så blir du besviken. Det finns inte en enda minsta liten reva i den här fasaden hon sätter upp.
Nej, det gör det verkligen.
Varje ögonkast, varje Varje sak hon säger, varje rörelse känns väldigt regisserad. Och det är väl min största kritik mot programmet, att jag hade gärna tittat om det var mer mänskligt och varmt. Och det fanns
så är det ju.
En fin kommunikation med tittarna och med den här gästen hon bjuder in. Mm. Så tänker jag i alla fall.
Men det finns en scen, jag tror att det är avsnitt 2, där det handlar om att hur hon rättar då en gäst i programmet. Och jag reagerade faktiskt på det i stunden jag såg det, utan att jag hade sett att någon annan hade tänkt på det eller sagt någonting. I avsnitt 2 då medverkade Office-stjärnan Mindy Kaling i köket, och det är en av vännernas konversation som nu då sprider sig som en löpeld på sociala medier.
Vi lyssnar, tycker jag.
I don't think anyone in the world knows that Meghan Markle has eaten Jack in the Box and
so
loves it.
It's so funny too that you keep saying Meghan Markle. You know I'm Sussex now.
Det som också blir lite så där lite stickande i den här scenen, Jenny, som gjorde att jag reagerar på det, det är hur snabbt inklippt det är. Nu kan jag vara lite yrkesskadad som jobbar med video och tv, för man vet hur man kan jobba med liksom klippningen och redigeringen. Men det är hur snabbt det är inklippt, hur hon beskriver hur underbart det är att heta samma efternamn som sina barn, och att det skulle vara förklaringen till varför det är så viktigt att säga rätt efternamn. För den kom ju rätt så här direkt på en gång efter hon hade rättat henne.
Mm. Ja, men hon är snabb där. Och det stämmer ju faktiskt att familjen använder Sussex som efternamn. Sen har det varit en böljande debatt kring det här med kungliga efternamn, för att det vet man ju ändå att kungligheter har inte efternamn. De är av en ett, som ätten Bernadotte till exempel. Men i vissa sammanhang, i skolan och när man behöver det, så använder man ättnamnet som efternamn. Och det gör då Meghan och familjen uppenbarligen när de bor i USA och i vardagen sådär. Sen är det många som har menat på att ja, fast i den brittiska kungafamiljen så finns det ju redan ett efternamn som kungligheter långt från tronen kan använda. Och det är ju Mountbatten-Windsor.
Mm.
Och Windsor är liksom det brittiska kungahuset. Mountbatten kommer ifrån drottning Elisabeths man, prins Philip. Han tog med sig det namnet in i den kungliga familjen och fick bråka rätt rejält för att hans barn då skulle få använda det namnet. Mm. Därför satte man ihop dem. Mountbatten-Windsor, det är någon slags överenskommelse.
Ja,
där.
Någon kompromiss.
Ja. Men Harry och Meghan, de har valt att istället använda Sussex. De är ju hertig och hertiginna av Sussex.
Okay.
Det kan man ju säga att brorsan William och hans fru Kate, deras barn använde ju i skolsammanhang använde tidigare Cambridge. Mm-hmm. Nu är det då Wales, för att de är prins och prinsessa av Wales.
Hur många efternamn det blir. Det är tur att hålla ordning och reda, Jenny.
Ja.
Men Meghan, hon gästade ju också Drew Barrymore i The Drew Barrymore Show i samband med då att Netflix-serien hade premiär. Och Meghan berättar hur hon och Harry håller kärleken vid liv. Förlåt att jag låter lite raljerande, men ni kommer snart förstå varför, tror jag. Hur de då behåller kärleken vid liv som småbarnsföräldrar, och då avslöjar Meghan ett litet knep som hon och Harry använde sig av. Vi lyssnar.
You know, when I was a babysitter nanny for two Irish Catholic families when I was in college, and one of the dads said to me, he's like, you know, Meghan, when you meet your person one day, I want him to say to you the same thing that I said to my wife when we got married, which is, I vow to always date my wife. And I told H that when we started dating. He goes, I vow to always date you. So we have this connection, I think, because we're so committed to treating each other the same way you did before you had a ring on it, before it was locked down, when you're just courting each other and you can see all the good and joy in that butterfly period, and that's I think what keeps things really alive.
Ja, här berättar ju Meghan att hon fick ett gott råd av en pappa vars barn hon var barnvakt åt när hon var ung, gick på universitetet. Rådet var att alltid dejta sin fru eller man och hålla kvar vid de vanor man hade då innan barnen kom. Maria, du och jag som har barn, vi vet att hålla kvar vanorna från innan man fick barn, alltså det är inte jättelätt.
Alltså det är ett jättebra råd, men det är inte alltid så lätt att förverkliga i praktiken.
Nej.
Men det är väl härligt att de har det, tror
jag.
Men det kan också bli lite så här. Det är ungefär som när människor på Facebook lägger återkommande, väldigt frekvent, upp inlägg om hur mycket de älskar sin man eller älskar sin fru. Då blir alltid så här lite skeptisk. Då är det skilsmässa på gång, tänker jag.
Ja.
Men det ska vi inte säga i det här fallet, men ändå.
Ja, men det, om man då tänker på kritiken då som alltid kommer kring detta, så har man reagerat på just det här hon säger och hur hon agerar. För många anser då att hon verkar spela en roll framför kamerorna. Det känns inte genuint. någon skrev till mig så här, det är som att hon läser ur ett manus. Men hur som helst, både när det gäller den här serien och när det gäller hennes promotion-grejer kring den, så det har också kommit positiva kommentarer. Det, det finns en publik till det här programmet som älskar det och tycker det är jättesnyggt gjort. Så att man ska inte bara fokusera på kritiken.
Nej, och det du nämnde tidigare om det här med inspirera, jag måste faktiskt erkänna, för jag kikade lite på det söndag och så hade jag det i hörlurarna samtidigt som jag höll på att göra ditt och dött, och så plötsligt kom jag på mig själv, åh, jag kanske ska sätta lite ärtskott. Alltså det är på riktigt, ja. Och det är Emma och växer nu. Så att det är klart att det kan ju också leda till inspiration. Vi ska ju inte helt klanka ner på programmet, men jag frågade runt lite bland några vänner och frågade, har du sett det där programmet och Meghan Markles nya? Ja, men du visar sig att det var ju fler än vad jag trodde. Ibland blev jag lite överraskad över vilka som sa, ja, jag har sett det programmet. Men de var unisont då bland de här jag rådfrågade, de här jag tillfrågade, var att de tyckte att programmet spontant inte kändes så äkta. Vi har varit inne på det. Det kändes inte på riktigt. Framförallt den här vänskapen med de personerna som medverkade, i alla fall i de två första avsnitten. Det kändes ju inte som det var hennes liksom... Jag vet inte. Det är inte som att du och jag skulle stå hemma i köket, Jenny. Det hade varit en annan känsla när vi hade liksom hängt tillsammans.
Ja, gud ja.
Men det blir lite bättre i tredje avsnittet. Men det tror jag beror också på att det kommer in en proffskock som går in i någon slags roll och bara stökar runt. Och nu ska vi göra så här och nu gör vi det. Då var det mer som ett kockprogram. Att man lärde sig laga. Det var koreansk grillmat och friterat. Men fick du samma känsla av att det kändes nästan som att, är det verkligen kompisar hon har bjudit in?
Mm. Och jag tänkte på det när hennes, var det första avsnittet när hennes make-up-kompis, de har jobbat ihop i evigheters evigheter, även, hon säger det i serien också, även under den här tiden då i kungafamiljen och sådär.
De hade ju jobbat tillsammans back in the days i Suits när hon var med i den klassiska serien.
Och då tänkte jag verkligen på det att, om man tänker på egna relationer man har och sådär, att om man står varandra så nära, att man dagligen liksom har umgått, så... Nej, men jag tänkte också, då hade man kanske så här haft en annan värme i tonen när man pratar. Såklart att kameror kan spela roll, de är liksom på en inspelningsplats. Men jag vet att jag tänkte det, att oj, det känns inte jättenära.
Nej, och om jag ska liksom ge en liten kort inblick i make-up, ett sminkrum, så kan jag berätta att man blir väldigt nära sin make-up-artist. Ja. För att man får dela väldigt mycket. Man kan vara nervös, man kan vara pressad, man kan genomgå livssituationer. Och det blir, om man har samma person så kommer man varandra väldigt nära. Och det kändes inte riktigt så i det här fallet. Men ja, jag tycker ändå, på något sätt, jag har ju tittat på den.
Ja, men och många säger, men ni som kritiserar, ni är bara avundsjuka. Och, ja, kanske finns det folk som är avundsjuka, det vet jag inte riktigt. Men jag tror att det också handlar mycket om image och personlighet och hur man vill framställa sig själv. Det är inte alltid hon framställer sig själv som lätt att tycka om. Kanske på grund av den här lite mer kylan. Hon vill nog väldigt gärna vara en varm person framför kamerorna, men hon upplevs inte riktigt så. Går inte alltid genom rutan, kanske.
Nej, men vi får se. Det kommer väl kanske fler produktioner. Jag vet inte.
Ja, hon har ju sagt att det kommer en säsong 2.
Så är det.
Ja, det outade hon bara häromdagen på Instagram.
Mm.
Sen har det varit mycket snack om att Netflix-ledningen har varit oroad över den här massiva kritiken som har nått programmet. Men jag tänker en säsong. Test, en säsong 2, då kan man avgöra ifall det är succé eller inte.
Precis, och kritik behöver ju inte alltid för den delen vara negativ för själva, vad ska man säga, hur många som tittar på serien. Det kan ju vara så att folk blir nyfikna och sen kanske gillar det. Jag måste ta upp ett ämne igen som jag har klurat på. Prinsessa Madeleine och Chris, nu är vi tillbaka i det svenska kungahuset. De har ju flyttat hem till Sverige och de bor då i hovstallet på Östermalm i en nyrenoverad sjurummare. Och det där blev ju en väldigt stor nyhet när det kom att prinsessa Madeleine med familj skulle flytta hem. Men jag tycker inte man har hört så mycket sedan dess. Alltså, Jenny, kan inte du reda ut vad gör de här i Stockholm? Alltså vad gör de? Idag är det en onsdag förmiddag. Vad gör de nu?
Ja, jag kan bara spekulera.
Ja, det.
Men Madeleine har jobbat ju fortfarande för drottningens organisation World Childhood Foundation. Där hon ju själv också fått en nyckelroll nu. När hon bodde i Florida så jobbade hon ju för den amerikanska grenen. Och nu är det mer fokus på den svenska. Om hon går till Childhoods kontor varje morgon, det vet jag inte. Men hon är mycket engagerad i alla fall. Och Chris, han har ju sina företag. Det har inte förändrats. Men han har faktiskt startat ett svenskt bolag tillsammans med två vänner. Företaget heter Belgravia Advisors. Det är väldigt tjusigt.
Mm.
Belgravia är ju ett överklassområde i London. De sysslar med finansiell rådgivning. Chris O'Neill är ordförande, styrelseledamot. Cedric Knotts, det är nog många som känner igen det namnet. Han är nämligen tillsammans med och gift med Andrea Brodin, Madeleines bästa kompis. De träffades faktiskt på Madeleines bröllop. Och Marco Weisselfish, jag hoppas jag säger rätt. Mm. Han är också en kompis till Chris och är styrelseledamot. Så de har ju sina, jobb.
Mm.
Men jag skulle jättegärna vilja se mer hur en vanlig dag ser ut i Madeleines liv. Men, det hade varit spännande.
Men det är ju så här, Chris har ju haft företag tidigare. Och det har väl gått lite upp och ner. I och för sig inte så konstigt, det gör ju. Man ska starta upp bolag. Men tänker du att han är mycket i Sverige eller tror du att han reser mycket?
Jag tror han reser en hel del. Det gjorde han ju redan innan de flyttade till Stockholm. När de hade London som bas, sen när de hade New York och sen Florida som bas. Det ingick liksom mycket i hans jobb.
Mm.
Träffa investerare och träffa kunder och så vidare. Han hade ju ett företag som höll på med betalningsfunktioner för större företag. Jag tror att det är ett av de företagen som är nedlagt nu, om jag minns rätt. Men det är klart resor ingår i hans jobb. Men sen är det nog mycket också att sitta framför en skärm och arbeta just när det gäller investeringar och rådgivning och,
ja,
och sådär.
Just det.
Det tror jag.
Mm. Hoppas han har en bra kontorstol.
Det har han nog.
Häromdagen så fyllde ju också den yngsta, Adrienne, hon fyllde ju 7. Det var en jättefin bild på henne. Prinsessa Madeleine la upp en bild på hennes Insta. Och Madeleine har ju tidigare sagt att det är en viktig sak att barnen trivs i Sverige och kommer in i skolan och hittar vänner och så vidare. Det är ju ingenting konstigt i sig. Men då tänkte jag så här, men vad går de i skola? För det har ju ändå varit mycket prat om då Campus Manila som istället Oscar går på. Går de där också?
Ja, men det här har hovet hållit hemligt. Vi vet ju att prinsessa Madeleine varit på besök på Campus Manila inför hemflytten. Men jag vågar inte svara på att hennes tre barn går där. Men det skulle vara fullt logiskt möjligt faktiskt. Victoria och Daniel verkar väldigt nöjda med skolan för Estelle och Oscar. Men samtidigt, prins Carl Philip och prinsessan Sofia, de valde ju en helt annan skola till sina barn. De går på Djurgårdsskolan. Så det här handlar ju väldigt mycket om tyck och smak hos föräldrarna.
Mm.
Och också tänker jag vart barnens vänner går. Alltså Madeleines vänners barn. Alltså sånt kan spela in också.
Absolut, det kan det göra.
Och hur nöjd man är och sådär. Ja.
Jag nämnde ju där att de bor i nyrenoverad 7a då, där i hovstallet. Men kommer de bo kvar där? Tror du det? Eller vet du kanske till och med om att det finns planer att de ska flytta någon annanstans? Alltså inom nu Sverige eller Stockholm, med tanke på att de precis har flyttat hem.
Det jag tänker är att de lämnade ju ett jättestort hus i Florida med pool och härlig trädgård.
Mm.
Det är ett stort steg med tre barn och hund att bo i en våning eller lägenhet.
Mm.
Och ja, den har 7 rum. Den är jättestor. Men,
och det är ju inte så där att man kan ersätta den där poolen i Florida mot att hoppa ner i Nybroviken.
Nej, det är inte riktigt samma sak. Det är ju inte det. Så min gissning är att de kanske kollar efter ett hus, men att de ville landa i Sverige först och de har sin bas i hovstället. Och det kanske är så att de gör som Victoria och Daniel, att de skaffar sig ett fritidshus utanför stan.
Mm.
Så barnen ändå kan få springa omkring och sådär. Hela sommaren är de på Öland, men det här är ett fritidshus. Kan ju användas på helger och skollov.
Det var det Victoria Daniel hade ute i Fågelbro.
Ja,
just det.
Jättefint hus där ute, precis vid vattnet.
Okay.
Det har ju också pratats om Villa Loviseberg, just när det gäller ett permanent boende i ett hus. Det är en ofantligt vacker villa som ligger vid Ulriksdal, tror jag faktiskt. Det är ju nämligen Andrea Brodins föräldrar. Det är hennes föräldrars hem som de sålde då till Statens fastighetsverk för 59 miljoner kronor.
Som hittat. Som vi kan ju säga, om man inte riktigt har koll på Uppsala, det ligger jag ska inte säga att det ligger norr om Stockholm, men norr om Stockholms innerstad kan man säga, lite utanför, så att det kanske blir lite mer luftigt.
Ja, ja det blir det. Och det ligger så vackert. Alltså när man ser bilder därifrån så är det ju magiskt.
Vem bor där nu då? Eller var...
Nej, men det står tomt. Det är ju det som är det stora frågetecknet. För att Statens fastighetsverk säger ju då att man köpte huset som ett eventuellt framtida evakueringsboende åt en ännu okänd hyresgäst. Det fanns en tanke att statsministern skulle bo där när man renoverade Sagerska. Men så vitt jag vet så är det fortfarande tomt. Och jag menar, det är klart att det skulle kunna vara ett fantastiskt alternativ för den här familjen.
Men om de skulle, förlåt nu spår jag ur lite, jag tycker det är så
det
spännande. Om de då skulle flytta från Hovstället, vi hittar på det nu då, och flytta till detta vackra ställe Uppsala, och då Hovstallets lägenhet som, om jag inte missminner mig, så var det renoveringen, det blev fler rum, man gjorde om planlösningen lite och sådär, det är en 7-rummare då. Vem kommer bo där då? För den renoverades ju för ganska många millar.
Ja, den tror jag inte Madeleine släpper.
Ja, okay.
Den är ju lite grann
vikt. En liten övernattningslägenhet
ja,
i stan.
På rum. Den är ju vikt åt henne och den är ju renoverad efter hennes och Chris önskemål.
Okay.
Det var också lite rabalder kring vem ska betala den här renoveringen och sådär. Men den tror jag nog inte hon släpper, det tror jag inte.
Okay. Vi ska prata faktiskt lite mer om kungafamiljen och pengar, men inte än. Först så måste vi prata om detta spännande som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i Danmark. Och jag vet att många av er lyssnare, och så har det varit genom alla år, tycker det är intressant och spännande med kungliga juveler. Det är nästan så att man blir bländad bara man säger det ordet. När danska kungaparet var på besök i Finland i början av mars, alltså inte så länge sedan, nyligen, bar hon ett mycket unikt diadem vid en galamiddag i Helsingfors. Och det här var ju ett smycke som inte hade burits på över, häng i nu, 140 år. Mm. Och det skapade en hel del uppmärksamhet. Och det är ju inte så konstigt, men berätta igen, vad var detta?
Ja, men verkligen. Det var, alltså drottning Mary bar drottning Caroline Amalias gulddiadem. Och det är otroligt speciellt, när man tittar på det så är det som en guldbåge. Så det sitter 11 stora ädelstenar
magnifikt,
i.
Magnifikt, verkligen.
Ja, men lite som, tänk riddartiden och hur man så här målar och beskriver riddartidens prinsessor. Ett diadem som kan skjutas ner lite i pannan eller skjutas upp lite på gässan. Men det är då tillverkat 1820 och Caroline Amalie, hon var gift med Christian den åttonde. Och det är faktiskt han som har samlat ihop de här stenarna. Han besökte nämligen Italien 1819 till 1821, så att det var ett långt besök. Men han då var både i Rom och vid de här antika utgrävningarna vid Pompeji. Och det är ju där då som han har samlat ihop de här stenarna.
Mm. Jag tänkte på när du beskrev det, att man kunde ha lite fram på pannan eller lite högre upp. Jag hade tyckt det var superfräckt om någon av prinsessorna hade kommit, eller för den delen drottningen hade kommit på Nobelfesten, för där har de det uppe i håret och vackra såna här frisyrer. Tänk om man kom och så hade man det i pannan.
Ja, det har ju hänt. Det finns ju, alltså det var väl mer vanligt på 70-talet tror jag, att man liksom sköt ner det lite grann så här i pannan. Men det, nu är väl mer trenden att man har det uppe på gässan.
Men erkänn att det hade varit fräckt om man kom med massor med det.
Och då måste man ju matcha det med lite coolare klänning, tänker jag.
Ja, ja precis. Det måste bara, man måste ju bära upp det. Men okej, vi går tillbaka till de här då danska juvelerna. För att det är ju inte bara diademet som är unikt och mycket speciellt. För jag lade märke till att drottningen, alltså Mary då, hon bar ju även ett armband som gick lite i samma stil. Hör det här ihop eller vad?
Nej, de hör inte ihop, men man skulle kunna tro det för att de är så lika varandra. Det är lite samma stil. Men det här är då prinsessan Wilhelmine Maries armband. Och det var hennes man Fredrik den sjunde som införskaffade det under en resa 1828. Ni märker, det är lite samma tillvägagångssätt här. Och det var innan han gifte sig med Wilhelmine Marie. Och det är ett guldarmband med vackra halvädelstenar i flera rader. Känns också lite så här riddartidsaktigt.
Mm.
Och de här stenarna kommer från området kring vulkanen Vesuvius i Italien.
Jaha, det visste inte jag. Det var lite spännande. Men det finns ju också en mycket härlig romantisk historia kring det här armbandet.
Ja, men det stämmer. För när då Wilhelmine Marie fick det här armbandet så var det placerat i en vacker ask med en romantisk inskription på franska. Och då hade kungen skrivit så här: det är från toppen av den flammande Vesuvius som mitt hjärta flyger till dig. 24 april 1828. Ändå lite gulligt.
Ja, men wow.
Ja, men det var fint.
Det är jättefint.
Ja.
Men nu kommer det. För det var ju så här att kärleken höll inte för Fredrik den sjunde och Wilhelmine Marie skilde sig 1837. Prinsessan behöll ändå det här armbandet ju, men långt senare så blev det en del av de kungliga samlingarna. Drottningen och prinsessorna kan då låna smycken därifrån, och det här har såklart varit ett stort symbolvärde för Mary, att hon väljer att bära just det här diademet och armbandet. Hon väljer ju att visa upp en del av det danska kulturarvet. Man kan också se det här armbandet i en utställning i skattkammaren på Rosersbergs slott.
Mm. Det är ändå rätt pampigt tycker jag, och gå och titta på såna här vackra juveler och diadem. De hade ju på Kungliga slottet förra året en stor utställning om kungen och hans år vid tronen. Och då visade de upp det vackra kamédiademet som kungliga damerna ofta bär då på sina bröllop. Och de hade gjort det så snyggt. Man kunde liksom gå runt den här montern och titta på det. Helt fantastiskt. Mm. Vilka hantverk man gjorde då på den tiden.
Ja, det fick ta tid också.
Mm.
Nu ska vi prata lite pengar. Det har väl i och för sig redan gjort kanske med diadem och tiaror och armband och hit och dit. Men nu på ett litet annat sätt, Jenny. För att kungen kom ut häromdagen med att han är i behov av stålars.
Ja, men det stämmer. Kungen har äskat mer pengar, som man säger. Och det är ju så här att kungahuset får 190 miljoner kronor i statligt anslag, eller apanage, säger en del då, för 2025. Och det är ju faktiskt 21 miljoner mer än förra året. Och nu ber kungen regeringen om 15,3 miljoner kronor extra i ett budgetunderlag då till regeringen.
Mm. Du får ju ofta frågan om varför kungen inte kan betala ur egen ficka. För det har ju vi pratat om många gånger, det här med att de har egna enorma förmögenheter. Varför inte då?
Ja, men det är väl också så hur man har bestämt kring hur monarkin och kungahuset ska fungera, såklart. Ja, kungen är mycket förmögen. Han skulle kunna försörja sig själv och sin familj i generationer om han tvingas bort från tronen. Men då får man också så här tänka, kulturarvet är ju vårt gemensamma. Och då tänker jag slott, parker, föremål, det är så mycket som ingår i det där. Där tänker jag ändå att staten måste stå för den kostnaden, för det är vi alla tillsammans som äger det. Ja, kungen också, men framförallt ja, vi skattebetalare också. Och det måste ju ske, att ta hand om det måste ju ske oavsett vem som är statschef och hur rik den personen är.
Jag tänker ofta när det gäller då kungen och kungafamiljen och hovet och sådär, när det kommer till pengar, att det är lite diffust. Därför att man förstår ju, precis som du nämnde, att det finns ju massa olika saker som pengar ska gå till. Och olika budgetposter, och det där är ju en hel apparat, ska man ju verkligen vara medveten om. Men samtidigt så känns det som att man kan säga att vi behöver mer pengar. Men sen vet man inte riktigt till vad det handlar om. Och som skattebetalare vill man ändå veta att pengarna går till någonting som... Ja, som inte egna förlustelser eller egna kläder eller vad det nu kan vara för någonting. Som kanske inte ses som jätteviktigt med tanke på att de har egna pengar.
Det är ju det här som kungahuset får mest kritik av. Just hur mycket de kostar, vad går pengarna till. Tyvärr har man ju inte den insynen i kungahusets ekonomi. Det är inte
vilket som man kanske borde ha.
Ja, jag skulle jättegärna se större transparens. Därför att det är svårt att avgöra som vanlig medborgare vad det här handlar om och vad går till vad egentligen, för det ser man inte.
Mm.
Nu har man blivit lite tydligare att man anger då rambelopp, att kungaparet, de här pengarna viks till dem, jag tror 8 miljoner per år liksom till dem. Men sen gör man som en årsredovisning där man mer kan se då den som man går dit och så. Men det är klart, mer transparens. Absolut. Men om man kollar på de här 15,3 miljonerna som kungen då ber om nu utöver. Ofta handlar hans äskanden om säkerhet, det gör det även i år. Det finns en enorm säkerhetsapparat runt kungafamiljen i form av livvakter, skalskydd och så vidare. Går man in genom slottsportarna idag så är det som att komma till en flygplats med säkerhetsbågar och röntgenmaskiner och sådär. Men det sker incidenter. Senast så var det ju en man som greps med kniv utanför Haga slott. Han hade stått och ringt på kronprinsessans porttelefon och ville ta sig in. Så att det här är en verklighet som vi får leva med såklart och säkerhet behövs. Sen har man då också beskrivit då att man behöver, kungafamiljen har inte riktigt kunnat möta den här ökade efterfrågan på dem. Det är både näringslivet, regeringen med flera då som vill ha med dem på olika saker. De är ju populära dörröppnare och showstoppers för både regeringen och näringslivet. Men då får man också tänka att det har blivit dyrare att representera. Det kostar att resa. Det kostar mer att resa än vad det gjorde innan. Betala leverantörer, göra inköp och mycket mer. Den kostnaden behöver man hjälp med, helt enkelt.
Mm. Men samtidigt så tänker jag att kungafamiljen är ju inte de enda som har fått ökade kostnader de senaste åren med allt ifrån inflation och vikande konjunktur och sådär. Men då får ju vi alla andra och även företag och kommuner, regioner, you name it, vi alla får ju så att säga rätta oss lite efter de medel vi har. Och kan man då inte dra in någon annan ände, tänker jag, om man behöver då mer pengar för säkerhet eller representation och att man är dörröppnare för företag, då kanske man får dra ner mer på i något annat hörn.
Mm. Ja, men helt rätt. Och det har de ju gjort. Hovet har ju levt under ett besparingsbeting då under 2024. De var tvungna att spara mellan 20 och 25 miljoner. Och då gjorde man så att man stängde vissa slott för besökare. Man drog ner på verksamheten. Jag kommer ihåg de här populära Sverigemiddagarna, de ställde man in helt. Och så minskade man även på underhållet av en del av kulturarvsföremålen. Det kan nog svida lite, för att de här måste man ta hand om på bästa sätt så att ingenting vittrar sönder, ingenting blir skadat och sådär. Men pengarna räckte ändå inte. Då gjorde man så att man bad regeringen om en kredit på 7 miljoner kronor. Så i slutet av förra året så fick kungahuset 7 miljoner. De pengarna måste nu betalas tillbaka då när det här nya statliga anslaget eller appanaget då betalas ut. Så de fick ett litet extra lån, kan man väl säga, helt enkelt.
Mm. Gud vad vi har pratat om mycket saker idag, Jenny.
Ja, vi ska nog runda av kanske, tänker jag. Eller?
Men jag tycker det var härligt. Och det var härligt att få vara med här. Ja. Men vi hade ju också så mycket att prata om, för det var ju så länge sedan podden sändes.
Ja.
Hur känns det att vara igång igen nu?
Nej, men gud vad härligt det är att sitta i studion igen. Och jag är så glad att du sitter mitt emot mig. För jag vet också att alltså, din kunskap, ditt programledarskap, jag blir så lycklig.
Nu låter vi nästan som en Meghan Markles. Ja. Oh, I love you!
I love you! Ja. Men det är så himla roligt att vara tillbaka. Och återigen, alla lyssnare, jag blev golvad av den här kärleken som strömmade över då när vi hade det här uppehållet. Ni är runt 100 000 som lyssnar varje vecka. Ibland är det svårt att komma ihåg det när man sitter och snackar ensam i en studio så här som vi gör. Men det är enormt. Och vi har ju faktiskt nått under åren, jag tror vi ligger på 11,5 miljon lyssningar på de här åren. Så att det är otroligt. Mm. Så tack för att ni
och
lyssnar.
Fortsätt att skicka in frågor. Det är underbart. Och det blir ju också ett sätt, Jenny, för oss att veta vad tycker man är spännande, vad tycker man är intressant och så vidare. Och nu får du rätta mig om jag har fel, men visst är det kungligt att aftonbladet.se?
Det stämmer helt och hållet. Mm. Så mejla dit.
Och ha en riktigt, riktigt, riktigt fin vecka, så är vi tillbaka snart igen.
Det är vi. Ha det bra. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.